Varmt välkomna till Tennismagasinets podcast. Studievärd Linus Eriksson guidar er genom möten med olika människor som har mer eller mindre anknytning till tennisvärlden. Ready? Play!
Den här veckan har jag den riktigt stora glädjen och äran att få presentera världscoachen Peter Lundgren som gäst. Peter behöver knappt någon presentation, men här kommer den i alla fall. Som spelare vann han 3 singeltitlar på ATP-touren och nådde 25:e platsen på världsrankingen. Som coach har han bland annat coachat Roger Federer, Marcelo Rios, Marat Safin, Stanislas Wawrinka, Grigor Dimitrov och Daniela Hantukova. För mig som själv är tenniscoach var det ett väldigt intressant samtal jag hade med Peter. Det kretsade kring hur han under åren anpassat sitt ledarskap efter vilken personlighet han arbetat med. Hur hanterade han när Rio slog sönder alla sina racketar dagarna före en ny turnering? Hur gick en matchgenomgång till med Safin? Varför ville Federer se om sin egen match på hotellrummet samma kväll som han spelat? Och hur viktigt är det egentligen för spelarna att ha ett bra kroppsspråk på banan? Damer och herrar, hög tid för Peter Lundgren. Nu har jag den stora glädjen att få hälsa Peter Lundgren välkommen till podcasten.
Tack så mycket.
Peter, vi sitter ju i Sundsvall när vi spelar in det här. Hur mycket består ditt liv av tennis just nu?
Just nu är det ingen tennis. Nej. Utan kvalitetstid med min mor faktiskt. Som jag inte har haft chans med. Nej. Eftersom jag har rest i 35 år.
Ja, ja.
Så en lång tid. Det känns ganska häftigt att få göra den här grejen.
Ja.
Det är tråkigt bara att coronan kom, men...
Just det.
Det är som det är.
Ja. För senaste uppdraget du, eller senaste projektet du hade, var, du jobbade i USA.
Ja.
Stämmer det? Och vad var det för någonting?
Nej, men det var så att Niklas Kron och Ville Jansson, två gamla kompisar, mycket bra spelare också. Och de startade en klubb i Houston, Texas. Och då hade jag avslutat mitt jobb med Stan Wawrinka. Och jag kände att jag var rätt trött på att bo på hotell och resa hela tiden. Jag tänkte, fan, så det skulle vara kul med något nytt liksom.
Ja.
Och då sa Niklas till mig, vi är ju jättebra kompisar, han sa det, nu är det dags. Nu får du flytta hit liksom. Okej, okay, så. Och så åkte jag över och hälsade på dem och kollade hur de hade det.
Ja.
Jättefin klubb, 9 inomhusbanor. Luftkonditionering naturligtvis eftersom det är Texas.
Ja.
Det är
ju
varmt där. Och de hade ett gym, jättefräscht. Och när jag tänkte, nej, jag gör det här.
Mm.
Någonting nytt, va?
Ja, just det.
Ja. Någonting annorlunda.
Just det. Var det en akademi eller typ, eller vad var det för typ av spelare? Eller vad var
det var ju allting. Ja. För att folk fick ju reda på att jag hade kommit då. Så det var ju många duktiga spelare som kom och träffade mig.
Mm.
Det har alltid varit jag som har träffat dem.
Ja, just det.
Nu var det de som fick komma till mig istället.
Ja, ja.
Så att jag hade ju Hantukova där och Schiavone. Tjejerna är ju lite mer flexibla om man säger så när det gäller att komma och träffa någon. Killarna är mer att de vill träna hemma och hos sig.
Okej.
Okay. Ja, ja, så tjejerna är mycket mer så här. De bryr sig inte om de måste vara hemma.
Nej, nej.
De kan åka iväg och träffa tränaren där han är.
Ja, ja.
Det var, så det var, någonting, det var, ja, det var väldigt skönt faktiskt. Då. Och jag reste ju bara några veckor emellanåt med de där tjejerna. Så att,
hur var det då? Efter att ha rest så mycket under många
ja,
år?
Ja, alltså för det första var det ju tjejer. Jag hade ju bara jobbat med killar. Så att det var ju någonting helt annat.
Ja. Hur var den erfarenheten då?
Ja, alltså killarna är ju lite enklare på vissa sätt. Och sen damtoren kan man gå ut på banan och coacha. Och det hade ju jag aldrig gjort under matcher liksom. Det får man inte göra på ATP-touren.
Mm.
Så det var ju någonting nytt det också. Och sen, de tänker annorlunda killarna. Killarna är lite mer, ja, lite enklare på något sätt. Va? Men tjejerna är mer djupare och seriösa. Verkligen seriösa. Så att man var ju tvungen att vara på hugget hela tiden. Alltså.
Mm. Mm.
Så att det är helt olika stilar på tjejer och killar.
Finns det någon anledning till att du mest coachat killar tidigare?
Nej, eller har det bara blivit så? Men det börjar ju med Rios. Och han var ju ganska jobbig, kan jag säga, att göra med. Så det var ju en tuff start för mig, men det gick ju bra. Ja, i alla fall ja, 5 månader gick det bra, men sen så ja, sen flippade han ur helt, alltså mentalt.
Okay.
Han gick ju från 23 till nummer 8 i världen och, och knackade ju på dörren till att bli ännu högre, men sen började han förlora massa matcher och tappa självförtroendet och kasta racket där, ja, det vet, allt möjligt. Han var ju helt galen på banan. Och sen så slutade vi då. Och sen var jag hemma i Sverige ett tag och så fick jag ett samtal från Schweiz att skulle du vilja coacha Roddy Federer?
Mm. Och hur bra var han då? Eller vilken ålder var han när du fick det samtalet?
Han hade precis fyllt 18.
Mm.
Och det var inte bara jag som coachade honom, utan det var Peter Carter också. En australiensare som hade tränat honom sedan han var liten. Så att vi hade en grupp på 10 spelare som vi delade på. Men han var ju stjärnan då.
Så Federer var en av de 10 spelarna?
Ja, just det.
Då?
Mm. Exakt.
Okej. Okay. Så fick du ansvaret för att jobba med just Federer, eller var det de 10?
Nej, alla 10 till en början var det ju.
Ja.
Och sen så blev det, jag tog hand om Ivo Heuberger, hette han. Han var tvåa i Schweiz då.
Ja.
Eller trea var han, var efter Rosé också. Så han var trea. Så att han tog ju hand om mest. Men sen hade jag ju Roger också. Så Peter och jag delade på de här gruppen.
Mm.
Ibland reste han med dem och ibland reste jag.
Mm.
Och ja, vi hade ju fina framgångar alltså med alla de här killarna i stort sett.
Mm.
Men Roger var ju naturligtvis stjärnan då. Han var ju bäst i världen i junior. Och, och ja, han hade, man såg ju liksom, den här killen kan bli riktigt bra.
Ja, ja. Vi ska komma tillbaka till det senare. Men jag tänkte bara på tal om damspelare där. Du nämnde att det var en del skillnader med att jobba med herr- och damspelare.
Mm.
Kan du nämna lite fler av de skillnaderna du upplevde?
Ja, då, tjejerna är mycket mer detaljer.
Ja.
Men jag skrev Vånet till exempel. Hon var ju väldigt knepig på banan. Liksom. Hon kunde bara säga: Peter, tala om för mig vad jag ska göra. Vad ska jag slå bollen liksom? Men du har ju vunnit franska öppna mästerskapen så en gång och varit final en gång. Det borde vi veta lite mer än så. Hon skulle liksom tala om för mig vad jag skulle slå boll, vad hon skulle slå bollarna. Alltså vissa kommentarer jag tänkte så här, det här kan inte vara möjligt. Så att det ibland var det så här lite konstiga frågor va, som aldrig en kille skulle ställa.
Men kände du att du liksom, att tänkte du att jag måste anpassa mitt ledarskap, eller kände du att nej, men de,
ja, men alltså jag är ganska formbar så där, så att det är klart man måste vara med på allting. Jag har ju varit med om ganska mycket, om man säger så, genom åren, så att men Skrevånen, hon var speciell alltså. Det kan jag säga.
Okej.
Hantjukova var ju mer att jag tyckte att hon var så himla smal va. Och var inte så stark. Hon har ju fina slag. Hon orkar liksom inte oss, och ganska lång.
Mm.
Lite modellkropp om man säger så.
Mm.
Så hon var ju tvungen att bygga på sig lite muskler och sånt där. Så med henne var det en helt annat jobb då.
Mm.
Liksom, jag sa att den fystränaren du har är inte rätt för dig.
Nej.
För hon vet ingenting om tennis.
Nej.
Och du måste bygga upp det med muskler liksom. Det är inte på gymmet du ska ligga och pressa och sådär, utan men du måste bli snabbare och bli mer explosiv liksom, sådana grejer va.
Men fick du med henne på det konceptet? Ja,
hon var ju hängd på direkt.
Ja, det var så. Ja.
Och tjejer är ju det också, att när de lyssnar, då lyssnar de ordentligt.
Mm. Inte det mer intressant då på sätt och vis, för då får du verkligen mer.
Jag tyckte det var skitkul att jobba med tjejer. Det var inga problem alls.
Mm.
Det var att de är väldigt olika va.
Ja.
Och då breddar man sig själv som tränare också. Man får liksom, jaha, nu är det så här.
Ja. Hur upplevde du det här med att coacha på banan då? Som var kanske lite nytt.
Bra fråga, den gillar jag. I början så var det liksom så här, wow, okej. Okay. Man har ju ändå bara en minut va.
Och man får vara ganska konkret va, tänker jag.
Ja, alltså de ville att jag kom in på dubbelmatcher och allt möjligt. Och då spelade med en partner som inte jag coachar. Men okej, okay. Jag gick ut där och sa vad jag tyckte då. Och så gick man tillbaka och satte sig igen.
Ja.
Och det var någonting nytt, men jag tycker det är rätt kul ändå, för då får man ju ändå vara lite involverad, för man har ju mycket tankar som tränare, det vet du ju själv, under matcher, och så får man inte säga det, va?
Nej.
Men jag coachade ju Marat Safin också, han var ju ruskigt rolig med det. Han sket ju om jag sa någonting till honom. Alltså, jag sa, jag kan inte säga grejer till det under matchen. Då får du ju varning och poängstraff. Det skiter jag i samma. Det struntar jag i.
Han ville att du skulle coacha.
Han ville att jag skulle coacha.
Ja. Men är det mycket coaching under matcherna?
Ja, det händer.
För det har varit en diskussion om
ja,
det.
Så här, det ja, det händer ju. Det är klart det gör.
Ja.
Det är,
är du för eller emot att det ska bli coaching på här sidan också, ja, som på
alltså
de
killarna, vi testade ju ett år, jag tror det var 1996 tror jag det var. Och då jobbade jag, eller 97 kanske var till och med. Så jobbade jag med svenska laget då. Ja. Och då testade de, men spelarna sa ju nej.
Okej.
Okay. Ja. De gillade inte det.
Okay.
Därför att jag kan förstå på ett sätt, då i alla fall. Mm. Idag så har ju nästan alla toppspelarna, om man säger topp 100 i alla fall, har ju en coach med sig. Exakt. Men på den tiden var kanske var hälften.
Mm, mm.
Och då är det lite...
Ja, då blir
det är inte, det är inte rättvist då.
Mm.
Ja, men nu är det ju lite skillnad, va?
Jag tänkte fråga, du har ju själv varit en professionell spelare. Mm. Du var rankad 25 i världen, 3 ATP-titlar fick jag fram. Hur viktig var den erfarenheten från spelåren när du började coacha liksom, duktiga spelare?
Jag tror att det var en stor del, för att jag gjorde ju en massa misstag under min karriär. Men det är ju lätt att vara efterklok, eller hur?
Ja.
Så att jag tog ju med mig det när jag började coacha. Man är ju först tvungen att klippa navelsträngen själv och säga att nu är din karriär slut. Nu får du utnyttja det du har gått igenom alla de här åren.
Mm.
Och det är väl det jag har varit bra på.
Mm. Vad kan det ha varit för misstag som du kände?
Ja, men det här alltså, det är ju massor med grejer. Det kommer ta hela dagen. Men alltså det är ju, ja, hur man pratar till folk eller spelare efter matcherna, och det är inte alltid rätt efter en match, till exempel om man har förlorat, och så går på dem direkt. Med Roger till exempel, så ibland så kände jag att nej, det är inte rätt läge nu att prata med honom. Han är så förbannad.
Mm.
Så det går inte in ändå.
Nej.
Så ibland så tog vi det i taxin, eller vi tog det på restaurangen, eller dagen efter, eller ja, du vet.
Ja.
Men sen var det som Marat, och han ville ju prata direkt efter. Så alla är olika, va?
Ja.
Så där kan man inte ha, som tränare kan man inte ha en roll och säga att så här ska det vara. Nej. När det gäller sådana saker, utan man får ju liksom känna på det. Och det tror jag var bra att man har varit spelare. Det vet man ju själv, man var vansinnig.
Mm.
Haft matchbollar och förlorar, och så kommer någon in och säger, men bra match liksom. Håll köften. Tänker man då. Ja, du vet, du förstår vad jag menar. Det är lite fördel då man har varit på den nivån som jag ändå var. Så.
Men när du har haft de här spelarna som du har rest med, som Roger eller Marat eller vad det nu kan vara, blir det en form av rutin där också, att men vi snackar direkt efter matchen, eller vi snackar på kvällen, eller tar man det som det kommer lite? Eller?
Ja, lite så. Jag hade väldigt två rutiner. Man känner av det, tycker jag. Och det kanske jag var ganska bra på också, att just känna av, nej, jag väntar lite.
Mm.
Ja, och sen tar man det då och snackar igenom Erik. Man måste få, alltså det bästa jobbet vore med att vara tennistränare / massör.
Ja, för då har man tiden.
Ja, men alltså då lägger de sig ner och kopplar av. Va?
Ja.
Massörer, de kan börja prata liksom, och det är som du går och klipper det håret eller vad som helst. Va?
Ja.
Då slappar man av. Liksom. Man, just det. Och det gäller att hitta det där läget. Va?
Ja. Är det samma i matchgenomgången inför matcher? Att man känner av när man ska ta det, prata om matchen? Eller ja, har man en mer rutin där också med de här toppspelarna?
Ja, alltså, jag kan ju ta några exempel.
Ja, gärna.
Ja, men med Marat exempel, han, om man skulle möta någon bra eller någon som man inte gillar att möta, då vill han gärna prata innan på sitt rum, ungefär som vi sitter nu här. Ja. Och prata då, va? Och han skulle möta Federer i semifinal i Australian Open.
Mm.
Ja, så kom jag in i rummet och Och så sa jag, vad hade du tänkt titta på nu då? Emot Roger. Ja, få ett par game, sa han, i varje set. Det var liksom han sa. Jaha, sa jag. Men då ska jag berätta en sak för dig. Så. Att Roger berättade för mig för många år sedan. Att en spelare han är rädd för, det är Marat Safin. Den enda spelaren han är rädd för. Och sen gick jag.
Okej, okay, that's it.
That's it.
Okej, okay. Det blev ju mer än några game.
Han vann ju.
Okay. Nej, men, det är så... men är det så simpelt ibland då?
Ja, alltså, så här, man ska inte behöva avancerat. Du ska spela på hans fora och så står du där på backen. Liksom. Det funkar inte med de här killarna. De är så himla bra tennisspelare. Det är så mycket mentalt när det kommer sina här stora matcher. Då är det som gäller. Liksom.
Okay.
Och Marat var ju extrem på det, för han hatar ju att titta på tennis överhuvudtaget. Han vill ju inte titta och studera några spelare, utan det sa han alltid, Peter, du fixar det. Jag måste läsa den här boken eller något sådär, va?
Okej.
Okay. Ja. Det är klart, ibland så var det, han mötte Santoro till exempel. Då var det mer mentalt, för han var ju så jobb att möta.
Ja, just det.
För han spelade konstigt tennis liksom. Och Marat gillade ju rytm, liksom att det skulle...
Mm.
Ja. Och då spelade han bra. Men mot Santoro hade han problem och då sa du måste försöka att... tänka på något annat, att du inte gillar att möta honom. Och sen, till exempel hans serv, attackera serven. Ja, så här små grejer, va?
Mm.
Man behöver inte säga så himla mycket. Men några grejer ibland så där är viktigt. Och med Roger var ju samma sak. Bara försöka hålla det lugn. Det var ju speciellt i början på karriären.
Mm.
Han var ju tokig i vissa matcher. Och det var ju det alla spelare visste. Att de visste att han var bättre som spelare. Men mentalt kunde han flippa ur då.
Mm, mm.
Och okay. Det var precis det som hände många gånger. Liksom i början då. Jag sa, lugna ner dig.
Mm.
Visa inte för mycket. Och då hänger de kvar i matcherna.
Mm.
Mycket riktigt.
Mm.
Det var så det var. Men han lärde ju sig det där sen.
Ja, verkligen.
I början, så var han ju för lugn. Han var nästan lite mesig på banan. Men sen kom han ju på hur han skulle tänka.
Ja.
Helt enkelt.
Ja.
Han är ju specialist på att kolla på sig själv och
på video så, eller?
Ja, så han kollar mycket på sina matcher som han har förlorat och vunnit också naturligtvis, både och. Och kolla sig själv liksom, vad kan jag förbättra, vad kan jag bli bättre på.
Mm.
Så det var han himla bra med faktiskt.
Mm. Om man tar Federer då så här liksom, vad var det man gjorde där i Schweiz som la grunden för liksom att de fick fram så bra spelare med Roger och Stan och så vidare?
Stan var ju inte med i min grupp av någon anledning, utan han var ju på den franska delen av Schweiz.
Okay.
Och vi hade ju även också från den franska delen, men han körde ju sitt privat då.
Aha, okej. Okay.
Ja, okay. Och den här gruppen vi hade, det var ju Kratosville, han var ju topp 40 i världen. Lammer, han var till 110-120 någonting. Cudinelli, han var till topp 100. Allegro var topp 50 i dubbel. Ja. Så 5 av 6 stycken var ju riktigt bra. Manta var med, han var ju han coachade jag bland annat rätt mycket. Han var ju i Wimbledon, åttondelsfinal, slog ju Krajicek.
Okej.
Okay. Ja. Ett år där.
Men vad var det som gjorde att man fick fram så många?
Ja, men det var bra stämning. Det var bra stämning i laget. Och det hade vi i Sverige också. Med Team Seab och våran grupp när jag växte upp.
Ja.
Vi var ju ett år i franska. Var vi 17 stycken i första omgången.
Ja, det är otroligt.
Ja, det kommer ju aldrig hända mer.
Nej, det kommer inte att göra.
Jag tror inte något land kommer att få det att hända.
Nej.
I alla fall på en bra, bra stund.
Mm.
Nej, så att vi hade ett otroligt sammanhållning. Vi gick ut och käkade på kvällen med alla svenskar. Och halva omklädningsrummet var ju svenskar. Så att vi ockuperade ju hela omklädningsrummet i stort sett.
Ja.
Så det var rätt häftigt faktiskt.
Men den sammanhållningen kände
den
du på
sätt
och vis
i Schweiz
också?
Den var samma i
Schweiz, också,
var exakt samma. Mycket bra. Olika stilar i spelstilar och olika åldrar. Det hade ju några äldre som var 23-24 och så hade vi Roger som var 18. Och så hade vi... någon som var yngre än det och ja, någonting mitt emellan där, så att det var mellan 23 och 18 kan man säga, om vi hade och de tränade ihop varje dag och åkte på turneringar och blev dubbel ihop och vi körde mycket. Peter Carter kom från Australien, jag kom från Sverige, så vi mixar ju våra stilar då, och det vart ju bra.
Ja, det får man säga.
Men vad hände sen när Roger liksom blev bättre då? Då stack han ifrån de andra lite grann.
Jo, i och för sig. Men han är en lagspelare. Mer än man tror faktiskt. Han var ju grym med Davis Cup och sådär. Ja. Så det var väldigt bra sammanhållning ändå. Och det var ju bra för de här killarna att få träna med honom.
Ja.
Även om han inte var någon stjärna på träning så...
Var det så även när han var yngre eller? Att han...
Ja, alltså på träning ibland visste du inte ens vad det stod för resultat.
Okay.
Han frågade mig jämt här, så, vad står det? Ja, det står 0-40 nu. Kanske dags att skärpa till sig.
Men han, liksom, han, i kvalitet då?
Ja, men alltså grejen var att ibland på träning så struntade han i vad det stod. Då tränade han på någonting. Och det var rätt svårt att se ibland vad han tränade på. Men ibland då backhand liksom att han tränade på det liksom. Och även fast han missade med 5 meter så försökte han träna på någonting.
Men hade ni bestämt det innan?
Nej,
då? Eller
nej,
var
nej,
han
nej, nej.
Men vad hade din för roll då?
Nej, men då sa jag till honom så här, du kan inte hålla på så här för mycket för att du sabbar ju träning för de andra. Och ibland så tog vi av honom efter en timme.
Okej. Okay.
Ja, för han, inte tanka, men han visste ju inte ens vad det stod eller resultat eller någonting. Men han är ju ett geni, va? Han jobbar på saker i huvudet. Han struntar om han torskar med 6-2 mot Lammer och sen går de ut och spelar en match. En riktig match. Då vinner han med 6-1, 6-1 liksom. Förstår han mina?
Ja. Var det samma med till exempel Maria som Marat också?
Nej, alla är ju helt olika.
Okej, okay, men hur var de mer på det på träningarna? Eller kunde det också vara lite...
Rios, han var ju knepig alltså. Överhuvudtaget när det gäller tennis. Han älskar ju att titta på tennis. Och han var ju gud av en ordnad tennisspelare när han ville spela. Men han hade ju också dåligt humör. Och när man pratade med honom ibland så tittade han ju inte ens på en. Man visste inte om gick det in här och ut där på en gång eller... Väldigt knepig på det. Marat var ju mycket mer tittade i ögat. Han tog informationen och...
En annan respekt liksom.
Ruggig respekt hade han för mig.
Hur hanterar du det här liksom när de... men kanske var loja på träning eller de tappar humöret och pratar om respektlöshet. Så
vi pratar
alltså,
mycket
hur jobbar du med det?
Jo, men alltså man... Med Roger till exempel, så när han tappar humöret på under matcherna. Alltså, brukar vi sitta och titta ibland på matcherna. Just vissa sekvenser då. Så sa han ju, just det. Här flippar jag ur. Just det. Det gjorde du. Och vad hände sen då? Ja, jag förlorade. Ja. Så att man var tvungen ibland att sitta ner med honom och titta på matcher. Och visa honom, här har du vad jag menar.
För om du bara sa det, trodde han inte på det då?
Nej, inte trodde. Men han är en sån där som vill se.
Okej.
Och det är väl mycket så med yngre människor idag överhuvudtaget.
Min uppfattning är att det är väldigt bra att de själva får se.
Ja, men nu kan du titta på YouTube och allting på varenda match nästan. Eller vissa matcher i alla fall. Och det kunde vi inte på den tiden.
Nej.
Utan då var man tvungen att få en kassett eller CD.
Ja.
På matcherna. Jag kommer ihåg när Roger slog Sampras, när han slog igenom som tennisspelare, när han slog honom i Wimbledon 2001. Och så hade han spelat då de här timmarna och det var ju press och allt med efteråt. Det tog ju 5-6 timmar innan vi var klara. Och så kom vi hem och stoppade han in CD:n. Ska han se matchen igen.
Okej.
Okay. Ja, satt han på den och jag satt mig i soffan. Tänkte så här, skojar han med mig? Han har precis spelat matchen, ska han se den här matchen? Jag tänkte, okej. Okay. Vill han det så gör vi det. Ja, och så börjar vi titta då. Och så börjar jag säga, ja, kolla här. Det här gjorde jag bra. Ja, gjorde du. Ja, det här kan jag gjort bättre. Ja, han kollar sig själv väldigt mycket. Och det är väldigt intressant faktiskt.
Ja, verkligen.
Ja. Och så hade du Marat som låg och läste en bok istället, va? Så att det är ju väldigt olika stilar, om man säger hur det är, va?
Ja, verkligen. När du har tagit ett nytt coachinguppdrag med en spelare, vilka faktorer har spelat in när du har valt att tacka ja till det då? vad har varit viktigt för dig?
Ja, speciellt tajmingen, att det är rätt tajming. Mm. Jag har ju fått förfrågan massa spelare som jag har tackat nej till. Därför att jag inte... Till exempel Wawrinka tränar jag.
Mm.
Och så frågade Södling mig.
Mm.
Om jag kunde coacha honom. Då hade jag redan tackat ja till Stan. Och så sen har jag pratat med Robin efter det här. Och han sa, fan gud, tackar du nej till mig? Och då låg han i fyra världen. Liksom. Jag sa, jo, det gjorde jag. Inte på grund av dig. Utan på grund av att tajmingen inte var rätt.
Ja.
Att jag hade redan sagt ja till Stan. Och då kan man inte komma tillbaka och säga nej. För då får man ju ett ganska dåligt rykte som tränare om man gör en sån grej.
Mm. Mm.
Och så var det. Så jag förklarade för honom. Han tog det.
Mm.
Tyckte det var okej.
Okay. Ja, fortsätt.
Ja, nej, men gör det.
Ja, men i och med att du har liksom haft en del spelare med, ja, med humör och väldigt starka personligheter.
Jag har tagit alltså tuffa jobb.
Är det för att du känner att du är bra på det eller för att det är intressant? Eller har du bara lyckats bli så?
Jag tror det är bra. Det antar jag att det är eftersom jag blir tillfrågad. Men jag tycker också att det är spännande att utveckla sig själv också som tränare. För alla är olika, va?
Mm. Mm.
Och det har ju funkat rätt så bra. Så att jag körde på.
Före du liksom tackar jag, diskuterar du med spelaren vad du vill förbättra av spelaren så att ni har en samsyn?
Det gör man ju när man har satt igång lite grann. För man har ju en trial period som det heter, alltså en provperiod. Man kör kanske 3 månader och ser om det funkar.
Ja, ja.
För att ofta så är det ju agenten som tar kontakt med dig och säger okej, Marat skulle vilja ha dig.
Mm, mm.
Som tränare. Och så åkte jag ner då till Portugal. Han spelade en tävling i Estoril. Och så var jag där då en vecka med honom. Jag coachade inte honom, utan jag satt bara i stort sett och tittade på honom. Och ja, naturligtvis gav man inte tips, men jag var inte officiell tränare, utan det var mer att vi skulle se hur vi funkar ihop och sådär. Tycker jag var rätt coolt.
Ja, ja.
Och det kändes så bra direkt, tycker jag. Och alla så Safi, nu fan kan du ta honom liksom. Och jag sa, han är skön, jag gillar honom.
Alltså som person då?
Ja.
Ja. Är det svinviktigt eller? Att man funkar som person?
Ja, men jag hade ju haft Rios och Roger. Båda var ju tuffa alltså, individer, speciella människor. Roger var ju mycket snällare och skönare, men hade ju energi. Man var ju helt slut på kvällarna, alltså hela dagarna.
Okej. Okay.
Vi satt igång då vid 8-9 på morgon. Och så gick det ju till 9-10 på kvällen. Och så sen, jag tror jag somnade innan jag landade på kudden. Alltså. Så trött var jag ibland.
Ja.
Han hade sån energi. Men han var ju glad och skön. Va?
Ja.
Men enorm energi. Och det har han ju fortfarande fast han är 39.
Ja, imponerande.
Ja. Han går ju förbi. Han pratar ju svenska dessutom. Väldigt bra.
Är det du som har lärt honom eller?
Ja, alltså, han tar ju upp allting. Han är ju... Han har en begåvning som inte finns på alla möjliga plan. Och svenskan var ju grym på. Så han brukar ju på tävlingar nu efteråt när jag coachar någon annan så brukar han komma där bak, knacka mig på axeln och säga tjena gubbjävel. Sådär grejer va. Perfekt svenska. Jocke Nyström sa det till mig en gång. Fan, han pratar ju bättre svenska än vad jag gör. Han var rolig alltså, speciell.
Men lägger du större vikt vid att man funkar personmässigt med varandra än liksom själva spel, tennisdelen?
Nej, du måste ju ha båda. Du får inte bli för mycket kompis med spelarna, men alltså eftersom man reser så mycket tillsammans så blir det ju en familj på något sätt. Men det måste ju ändå... Det är ju det som är knepiga med tennis, att du är anställd av spelaren. Du är inte anställd av ett lag eller något annat. Utan,
just det.
Du är anställd av den du tränar.
Mm, mm.
Och det är lite knepigt ibland. Va?
Har du tänkt man mycket på det? Eller?
Jag har inte gjort det eftersom de kontrakter jag har haft har varit... jag har haft en bra lön, men liksom, jag hade bra bonus.
Utifrån resultat eller ranking?
Exakt. Ja. Mm. Och ranking, naturligtvis.
Så man, är det så att man har en grundlön och sen är det bonus utifrån?
Ja, alla har ju olika typer av kontrakt. Du har ju tränare som tar enorma summor innan de ens har haft resultat.
Okej.
Om jag gjorde inte så, jag tänkte så här, nej, det där är ingen bra grej. För jag har ju själv varit spelare. Och då tror jag lättare att tänka på ett annat sätt. Att går det bra för oss, blir det då, va?
Mm, som ett team.
Då är det bra för båda.
Just det.
Mm. Och går det dåligt för honom och jag har en jävla jättelön, det är ju inte bra.
Nej. Just det.
För då blir det press på spelaren för mycket. Mm. Men går det bra, då jobbar vi ju tillsammans.
Ja.
Som ett lag, va?
Ja, ja.
Tycker jag i alla fall. Det är vad jag tycker.
Ja. Och berätta då, hur var det att jobba med Rios? Han var...
Alltså, jag åkte till Florida. Då hade han kört med, tror jag, 8 eller 9 stycken killar innan. Som han inte gillade. Så jag var väl den sista, tror jag.
Som sista valet?
Ja, men alltså han... Jag vet inte, jag har ingen, men det har jag hört efteråt. Ja. Men alltså, jag kom dit och han var ju... Han spelade ju så skönt. Och jag var ju... Jag spelade ju väldigt bra tennis på den tiden fortfarande. Jag hade precis slutat, så att jag var ju fortfarande... jag kunde sparra med honom, mina problem. Och han gillade mig, så att då satte vi igång och vi hade ju väldigt bra resultat. Mm. Ända fram till franska var det. Då sa han till mig att jag ska inte spela Wimbledon. Vadå då? Nej, det är för kossor. Det är inte för mig. Fan.
Jag gillar inte gräset.
Så då hade jag en månad ledig typ. Och så kom man till Stockholm faktiskt. Och vi körde på Pelle Larssons banor i Haga där. Mm. Ett par dagar. Och han hade med sig 6 racket där. Då hade han förmodligen inte hållit i racketen så många gånger. I Chile kan jag tänka mig. Och han var på dåligt humör. Och han var inte alls sugen att spela tennis.
Mm.
Och han började flisa en racket. Så gick det en dagen efter en till. Och sa, nu är du nere på 4 racket där. Du ska spela tävling i Gestad om 1,5 vecka. Du får lägga av liksom. Nästa dag, 1 till 3. Det var sista dagen då. Så har vi 3 racket där. När vi åkte till Båstad. Och skulle träna med killarna som skulle spela Båstad. Ja, så började vi då. Körde han med någon svensk. Jag kommer inte ihåg, Tim Fjord eller någon sånt. Ja, frisade han en till. Då var nere på 2 racket där. Och så spelade han med väldigt tunna naturscener. I de här Yonex-racketarna. Och Yonex, de var ju liksom, ja du vet hur de ser ut. Ja. Men lite, de är inte runda utan de är ju lite ovala. Så.
Ja.
Så fort han studsade den så gick den ju direkt.
Ja.
Så var nere på 2 racket där. Och då fanns ju Persis shop. Nu är det ett café nu för tiden, men det var ju en tennisshop där. Och jag gick in efter 15 minuter och strängde om den här racketen. Går det att få den andra stängad om 20 minuter? Ja, visst. Inga problem. Alltså han hade sån träff på bollen, va? Och knäckte scener alltså, som jag aldrig har sett förut.
Okej.
Okay. Han spelade med väldigt tunna
naturscener
då.
Ja, ja.
Och ja, så var jag nere på en racket då. Och då var han förbannad för han hade en racket bara. Alltså vi kan lägga ner träningen. Vi behöver inte ens träna. Det går inte. Det är 15 minuter. Inbollning och sen är det slut. Ja, och frisade han den också. Så hade han inga racket där. Så vi åkte ner till Gestad. Med en tom väska. Inga racket där.
Men hur tänker du som lead coach där?
Ja, alltså det gick ut att... Alltså jag var ju vansinnig. Jag ringde till hans agent och sa, nu har vi ett ruggigt problem. Marcello flisar racketarna varje dag. Och jag kan inte få stopp på honom. Liksom. Han sa, är han helt sjuk i huvudet? Ja, antagligen. Så om man ska spela en tävling nästa vecka inte har någon racketar. Vi åker till Gestav utan racketar. Så vi åkte dit på fredag, tror jag. Då tränar vi inte tennis lördag, söndag, måndag. Tisdag kväll kom racketarna, stränga upp en racket eller 2. Och så tränade vi tisdag kväll och så spelade match på onsdag och torska.
Mm, mm, mm.
Alltså det var inte lätt, om man säger så, att träna honom.
Mm.
Men det var ju när han var på humör och ville spela och ja, då var han ju helt otrolig. Mm. Så vart han ju världsetta året efter. Vi slutade i augusti då. Mm. Jag sa att jag orkar inte det här. Alltså. Mm. Det var för jobbigt. Va?
Ja. Men nu är han kanske liksom extrem då, förstår
jag. Ja, men jag ska säga en grej till. Mm. Sen träffade jag honom 2 år senare. Och han sa, Peter, I want to talk to you. Jag vill prata med dig. Ja, okej. Okay. Vi träffas på en restaurang då. Så satt vi ner då i 10 minuter och sånt där. Då bad han om ursäkt.
Mm. Okay.
Och det var lite intressant, för det hade jag inte räknat med.
Nej.
Från honom. Men det kom.
Att han
han sa det, liksom. du var jättebra för mig, men jag vet inte vad det var med, sa. Jag var knäckt.
Uh-huh.
Och jag ber om ursäkt, sa han liksom.
Det känns bra för dig.
Ja, det kändes otroligt. Otroligt bra. Därför har jag mer respekt för honom. Därför att det var rätt oväntat. Komma från honom, för att det trodde jag aldrig han skulle göra. Men det gjorde han.
Men om man liksom tänker, okej, nu, normalt sett då, liksom så här, hur mycket anpassar du dig och ditt ledarskap efter spelaren? Och hur mycket jobbar du för att få spelaren med på ditt tåg? Med hur du värderar, eller dina värderingar och ditt sätt att arbeta på?
Jag antar det att har man haft lite resultat så lejer de en, alltså att de vill att du ska jobba med dem, så lyssnar de väldigt mycket, och sen får man ju forma sig också som tränare. Du kan inte köra samma stil med alla, det går inte.
Nej.
Utan jag brukar ju se, jaha, vad jobbar jag med här? Vad är det för typ av person? Vad behöver de jobba på? Det är allt möjligt, så man måste vara väldigt lyhörd, tror jag, som tränare. Det är liksom inte att man, det är klart att man har en grundprincip hur man ska jobba, men sen får man ju känna, man kan inte säga så här, idag ska vi köra stenhårt när man ser att den här personen är helt slut.
Nej.
Man måste känna av, idag kanske vi ska leka lite mer, ha lite mer kul. Ja, lite poängspel och sånt där. Man får improvisera lite grann. Jag tror att det är viktigt.
Har det hänt att du och spelaren har haft väldigt olika syn på hur ni ska träna, hur mycket ni ska träna eller vad ni ska träna på?
Ja, Marat. Den är faktiskt jävligt rolig, den här historien. När vi började då, så sa han till mig, Peter, vi måste snacka här om träningen. Ja. Jag hatar att träna före 11:00, bara så du vet det. Så jag vill inte träna före 11:00. Vad gör du om du spelar 12:00 då? Match. Ska du inte spela före 10:00 då? Eller runt 10:00? Du kan bolla in. Ja, okej, men jag spelar aldrig 11:00. Eller 12:00.
Ja, kvällsmatcher eller?
Alltid såg han ju till då, och fixa det.
Okej, så då tränade ni aldrig tidigt på dagen?
Nej, vi,
eller fick du med honom på tåget?
Ytterst sällan. Det var kanske någon gång han fick spela tidigt någon match. Men det, i det stora hela så var det efter 11:00. Då var han nöjd. Liksom, att han fick att träna 11:00, då var det okej. Okay.
Okay.
Ja, är väldigt speciell. Alltså. När de är så där bra, då måste man liksom hitta balansen. Hur mycket behöver den här killen? Men Roger till exempel, han behöver inte stå och nöta 3 timmar.
Nej.
Det var ju värdelöst. Och slänga i bort 1,5 timme.
Mm.
Och står och gör saker som han inte gör normalt. Stan var ju mycket mer nötare. Han vill ju gärna, han är ju med ett lokomotiv, liksom ett tåg. Ofta långsam start, och sen jobbar han sig in i matchen. Han är stark som fasen och sådär, va. Så att alla är olika, alltså det beror helt på hur spelarna är. Och Grigor Dimitrov, han var ju lite som Roger, fast lite mer en bulgar, liksom lite mer hårdjobbande och sådär, va.
Han var väl lite yngre när du hade.
Ja, han var väldigt ung, va? Tyvärr. Det är en annan grej. Jag skulle ha jobbat med honom när han var lite äldre.
Varför då?
Därför att han var inte mogen, han var inte redo. Han var ju baby Federer liksom, och fick ju den stämpeln tidigt. Och så hade han Federers gamla coach. Ja. Det var liksom uppbyggt för att få baby Federer namnet. Och han klarade inte det.
Men pressen för stor på honom då på något sätt?
Ja, det tog. Ja, men det var ju samma som jag själv. Alla sa att jag var Björn Borg 2 liksom. Och jämfört med sin idol som hade vunnit 11 Grand Slam och jag var inte i närheten av det. Mm. Det var som press liksom. Även om jag varit bra ändå, men Grigor har haft ännu mer framgångar. Han har ju vunnit Masters och varit nummer 3 i världen. Och, men han har ju ändå inte vunnit en slam. Han är 28 år. Va? Och alla trodde att han är nästa Federer. Va?
Trodde du också det?
Inte då. Men när han vann Masters så tänkte jag, det kanske finns en chans här att han... Nu har liksom poletten ramlat ner och han börjar vinna såna här stora titlar. Mm. Men sen gick det ju, har det ju gått neråt igen. Så alltså det är väldigt konstigt det där.
Men när du jobbade med honom, hur gammal var han då? Typ?
Han var 18-19 där. Ja.
För då antar att det är en ålder där liksom, det var din uppgift att forma honom lite mer. Mm. Eller? För då, han var ju inte en färdig spelare riktigt.
Nej, då. Men han var lite vek. Alltså fysiskt. Och när han mötte de här riktigt bra så han orkar liksom inte hålla emot. Mm. Men nu när man ser honom, då hänger han ju med Djokovic och han slår ju dem emellanåt och alla de här. Ja. Och han har ju slagit nästan alla, men det är just jämnheten.
Ja, ja. En fråga till där på, vi lämnar det lite, men det här med de här spelarnas humör som du hade hand om, som Rio, Safin, Federer när han var yngre och så vidare. Mm. Hur liksom jobbade ni med den biten? Du nämnde att Federer kollade mycket på sig själv när han spelade och såg hur han såg ut på banan. Var det just att få dem att förstå hur de faktiskt betedde sig? Ja. Eller hur gick diskussionerna i teamet?
Kan jag ta Marat igen? Han flisade 48 racketar ett år. Och Head var ju helt galna. Och jag sa det, att nu får du lägga av med det här småstutsandet. Dräm i racketen allt vad du har då. Mm. Och så får du en varning och får betala en böter kanske. Och sen är det bra, istället för att hålla på och smådutta och studsa och greja och knäcka av med lite grann. Så du måste byta racket i alla fall. Det är lika bra att du gör det ordentligt då, sa jag. Då var det bättre.
Okej.
Okay. Ja.
Då slutade han?
Nej, inte helt. Men... Hed var jätteglad. De ringde mig och tackade mig att han var nere på 28 racket här per år istället.
Ja, nej, men det var förbättring.
Så. Ja, alltså, det var ju... Förbättring, inte bara för Head utan för han själv också. För att när han tappade humöret sådär halvt som halvt, så kom han aldrig tillbaka i matcherna. Mm. Men ibland när han varit riktigt arg och fick ut aggressionerna då, så var det bättre.
Okej, okay, okej. Okay. I och med att du tränat liksom, i alla fall 3 spelare som haft problem med humöret, som Rios, Marat och Roger, tror du man överdriver ibland vikten av att juniorer och spelare ska se så otroligt proffsiga ut på banan hela tiden?
Ja, alltså det är klart att det är bra om de uppträder bra, men vi alla har ju olika humör liksom. Man vet ju aldrig vad, ja, om man har allting inne i sig själv liksom, att man känner som en bomb va, och inte får släppa ut det. Då är det ju tufft att spela ändå. Mm. Ibland behöver man få släppa ut det, va? Mm. Så är det ju bara. Det är ju bara att titta på Djokovic ibland. Nadal är ju lite mer diskret. Han vänder ju sig om och går till bollarna och handdukarna. Mm. Och då kan han ju liksom grimasera och prata på spanska då, va? Till sig själv. Men det ser ju inte den andra. Det är sådana grejer man kan göra. Att man kan undvika. Du behöver inte visa ansiktet. Vänd dig om då. Mm. Och gå till handduken eller hitta på något annat. Sparka på skon om det är grus och sådär. Mm. Sådana grejer.
Mm. Men det är sådana grejer man jobbar med de här proffsen också.
Ja, sådär, liksom... det är små detaljer. För att varje liten grej va, som den andra ser. Åh, oh, nu har jag honom. Ja, nu har jag chansen. Så är det. Så små marginaler är det på den nivån. Och det är även på juniornivå också. Ja. Om man tänker efter.
Ja, ja.
Att visa den här personen, alltså, jag kan inte spela det, studsa så dåligt bollarna liksom. Tack, där har vi honom. Det är ju så.
Just det. Vad skulle du tro, eller vad tror du är din styrka som coach, är att se de här små grejerna, eller vad?
Ja, det blir ju så alltså, att man kollar mycket. Jag har ju jobbat med så bra spelare, så att man har ju stått bakom dem, och jag har ju lärt mig mycket av dem också. Naturligtvis. Det är inte bara att jag vet allt, jag kan allt. Utan man lär sig av sina spelare också. De ställer frågor Och då blir man ju mot väggen och så får man ju, ha okej. Okay. Får man tänka till, va? Det är lite häftigt, tycker jag.
Tror du att du är bäst på att jobba med de här bästa spelarna? Eller hur ser du på att jobba med juniorer också?
Jag jobbar, alltså, naturligtvis när jag åkte till USA, då var jag ju känd för att jobba med väldigt bra spelare på hög nivå. Sen fick jag ju lära mig massor i USA. Träna med juniorer, sämre juniorer, äldre herrar, äldre damer. Vi hade clinics med olika människor. Så det var ju en helt annan värld för mig, va? Så att det var också himla kul, va?
Tyckte du det var kul också? Eller var det lika roligt? Eller kände du att...
Kanske, ja, men så kicken får man ju inte som när man ser en match som tränare. Det är ju det som är grejen. Men visst var det kul att jobba med andra människor, vanliga människor. Jag jobbar med college-spelare som var himla bra. Och även yngre juniorer, alltså 11-13-åringar som var på väg att bli bra. Liksom. Och få se dem på utvecklingen på 4-5 år. Sånt är häftigt. Och det, i början var det tufft. Jag fick ju lära mig mycket, alltså, av de här andra tränarna. De lärde sig naturligtvis av mig när jag hade Schiavone och Hanchukova och en massa andra bra spelare där. Som kom in och tränade. Som flörde till mig, vilket var, som jag sa innan, det var så skönt liksom, att kunna vakna upp i sin egen säng och åka till jobbet. Jaha, han kommer idag. Eller hon kommer idag.
Ja. Kan du sakna det här resandet lite nu när du inte har rest lika
faktiskt,
mycket?
Faktiskt, ja, det enda jag saknar är tränarna, spelarna liksom, det var ju som en familj som åkte runt,
ja.
Men hotell och sånt där, det
klarar utan.
Det har jag gjort tillräckligt. Men visst är det skönt om man kommer hem på kvällen och sängen är bäddad. Det är helt okej.
Ja, så är det fortfarande.
Ja, nej, men nu så bäddar jag sängen. Men alltså, det är ju sådana grejer som man tog för givet då, va?
Ja, just det.
Man bodde på hotell jämt, alltså.
Ja. Om du ser tillbaka från att när du började liksom coacha på touren, om man säger så, till där du är idag, har du ändrat din coachingfilosofi en del under tiden, tycker du?
Ja, lite grann kanske. Jag menar, tennisen har ju utvecklats mycket på de här åren. Jag är ju gammal veteran nu för tiden. Nej, men skämt åsido, så visst, tennisen är mycket mer aggressiv, de rör sig bättre. De är fysiskt mer starka. Jag hade ju möjligheten att jobba med Pierre Paganini som Federer och Stan har kört med. Vi kände varandra redan den tiden jag började med förbundet då i Schweiz. Så att där har det ju hänt mycket. Både på herr och speciellt på damsidan. Alltså, när jag spelade, då var de ju inte fit. Tjejerna,
alltså, fysiken har blivit bättre.
Fysiken har ju gått framåt. Något enormt. Sen naturligtvis racketarna blivit bättre. Alltså killarna är ju ruggigt starka. De kan ju spela i, du vet ju själv, liksom, 4-5 timmar utan problem. Liksom. Vilket är helt makalöst.
Så hur har den utvecklingen påverkat hur man jobbar med spelarnas spel eller spelidentitet?
Alltså det är mycket, du måste ju orka spela med hög puls för det första.
Ja.
Och kunna hålla koncentrationen. Så att det är mycket sådana grejer som man jobbar på idag. Att spela med hög puls och kunna hålla koncentrationen. Det är ju det. Roger var ju värdelös på det i början. Han hade ju ingen endurance.
Okay.
Han hade ju ingen ork alls i början.
Han blev trött.
Han var trött. Och man körde med någon. Med några. Herbati från Slovakien till exempel. Han var ju grymt stark. Han var ju inte i närheten av talang som Roger. Men han kunde spela 2 timmar utan att liksom andas. Och Roger var slut efter 15 minuter. Låg på banan så här, ett utslagen. Så här.
Ja, det var så. Alltså.
Ja. Men sen, när Pierre började jobba med honom då.
Hans fitnesscoach.
Så kom bit efter bit. Och han lärde sig snabbt. Rörelseschema. Uthållighet. Allting. Och det var därför resultaten kom också.
Så egentligen är hans fyscoach en otroligt stor del i hur
enorm,
stor han har blivit.
Enorm.
Hur rent generellt, om man kan säga generellt, jobbar man mycket långa intervall på tennisträningarna de bästa spelarna? Eller är det mer moment, korta dueller, servitur? Hur är din,
ja, det beror ju på liksom. Har man ett block, kan man säga, som vi säger då på tennissidan, tre veckor till exempel, att man, då kör man ju stenhårt de första en och en halv, två veckorna. Sen blir ju mer matchspel och returer och sådana grejer. De första två veckorna är ju, då kör man ju ner sig, man tränar ner sig, kan man säga, som skidåkarna gör. De åker upp och kör stenhårt och sen med slut och sen kommer kroppen tillbaka då, va? Och är de redo liksom att köra järnet. De vet att de har tränat bra. Det här pallar jag liksom. Det är ju därför Roger och alla de här bra spelarna, de spelar ju 18 tävlingar. Sen har det ju spelats upp 30-35 tävlingar, vilket inte jag fattar. De tränar ju aldrig, de åker ju bara runt. Var bor du någonstans? Jag bor på hotell. Jaha, du har ingen adress? Nej, du har ingen adress. Nej, men det är nästan så, va?
Ja.
Okay. Det är nästan så.
Så man tappar sin utveckling då?
Absolut. Du måste ha block när du säger okej. Okay, kan inte åka runt och hoppas att man ska få några poäng och rankingpoäng om man inte vet att här, nu har jag kört, jag vet att jag är bra nu. Har tränat på det här. Jag är stark.
Amen.
Det är så de här bra jobbar, helt enkelt. Och det tycker jag även yngre spelare idag, de åker bara runt och kollar. Det var ju mycket så i USA också, mycket föräldrarna säger, om man inte spelar en tävling så åker jag ner på rankingen. Ja, men vad spelar det för roll om man åker ner en plats? Om man kan träna då två veckor och sen kanske han vinner de nästa två tävlingar och går upp två steg istället. De tänker så fel, va? Det är så kortsiktigt. Och det är tragiskt att se, alltså, på ATP-toren och damerna också. Att det händer så ofta att man ser det. Kolla liksom vissa spelare då, Benoit Paire, ta han, Gilles Simon, Verdasco. Kolla hur många tävlingar de spelar. Det är 34-35 tävlingar per år.
Jag
tycker 20-22 max.
Okej.
Okay. Ja.
Oavsett vad man är liksom i karriären, eller?
Det är klart att det är lättare när man har rankingen och är bland de 100 och du går in.
Den vet säkerhet att du går in, man har då. Liksom.
Säkerheten. Men samtidigt som challenger-spelare eller future-spelare så måste man ju ändå ha ett schema. Du kan ju inte åka omkring varenda vecka.
Nej.
Och hoppas, ja, kanske den här veckan. Kanske den här veckan. Det funkar inte så.
Hur ser du på, ibland är det en liten diskussion som pågår i Sverige om hur viktigt det är för juniorer att komma utomlands och tävla och få den erfarenheten.
Jag tror det är jätteviktigt. Helt olika stilar av tennis. Annat land. Jag vet ju själv när jag började. Jag kommer aldrig glömma när jag var, vad var jag? 13. Åkte till Israel. Jag kom ner dit och fick vara och se de bästa svenska juniorerna spela matcher mot de bästa israelerna. Och jag och Mika Stadling, som du känner också, vi fick vara med och spela också mot lite sämre killar då. Men jag mötte ju en kille som heter Amos Mansdorf som var 23 i världen. Han var i samma ålder som mig. Så att han vart också bra. Och sen alla de här killarna som spelar, Henrik Sundström var med, och några killar från Salk som jag började träna med när jag flyttade till Stockholm lite senare, när jag varit bättre då. Men jag kommer ihåg att när jag kom hem då så vann jag Opel Cup. Det var ungefär som Kalanka inomhus. Det var en stor tävling som gick i varje distrikt i Sverige, och så var det då final då. Och så fick jag var 13, jag var 2 år yngre. Och jag vann här i Medelpad, Sundsvall då. Och fick åka ner och möta Jocke Nyström i första. Han var ju bland de bästa juniorerna. Jag fick 4 gem, tror jag. Men liksom bara, jag tog ett sånt steg som junior när jag fick åka på en sån här resa. Och sen var det ju fler resor då. Ett par år senare så vann jag Opel Cup i Umeå. Och då fick vi åka till Paris, semifinalisterna, 4 tjejer och 4 killar då. Fick åka ner och möta Frankrikes bästa juniorer. Så det var ju liksom en sån där otrolig grej när man är junior. Jag menar, om du åker på svenska tävlingar, då möter du i stort sett samma spelare hela tiden. Om du spelar på bra nivå. Nu fick vi möta de bästa från andra länder och andra stilar. Enhandsfattning, slice. Och ofta vi då från Sverige kommer med topspin, alltså backhand, forehand, tvåhandsfattning och allting sånt där. Va?
Så att jag tror att det finns en större värld.
Jag tror att det är viktigt. Och en fast man torskar vänna match, lär det då. Och det är också folk rädda för, spelare och föräldrar, liksom att spelarna förlorar. Men det är ju då man lär sig någonting. När du vinner så kommer alla fram, tjena, grattis, vad kul, liksom, ja, det var allting frid och fröjd. Men tänker man efter, vad gjorde jag bra? Vad kan jag bli bättre på? Det är väl därför Roger, även fast han vann, så satt han sig ner och kollade på matcherna. Ja, och det är det. Jag tror att när man förlorar, man ska inte ta det så himla hårt, utan man tänker sig, det där gjorde jag inget bra. Jag kan göra bättre. Får jobba på det på träningen, liksom.
Vad om man tänker just kopplat till tennisträning eller tennisen, vad skulle du säga är den mest, ser du någonting som är bortkastad tid som många håller på med eller som många tränar, men du känner, varför gör ni det där?
Det är klart att man tittar på driller ibland, så undrar man ju, men jag tycker i stora hela så tränarna idag är mycket, mycket mer utbildade och har mer kunskap. Det tycker jag. Även i yngre ålder. Alltså de som inte kanske blev någon, som var bra som juniorer och men sen så inte blev någonting. Men har tagit med sig det bästa då och gör det bästa av det. Jag gillar inte att snacka skit om andra människor. Det går bort liksom. Men visst, vissa ser man ju grymt bra på driller och allt sånt där. Det skiljer ju på varje tränare.
Ja, just klart. Och på spelare också, eller vad de gillar att träna på.
Ja, alltså, ja, det är klart. Man vill ju helst inte jobba på det man är dålig på. Eller hur?
Ja,
men för därför är det tråkigt, va. Men man måste ju vara bra på allting idag. Det är ju så.
Ja.
Det går inte att hoppa över någonting.
Nej. När de här bästa spelare du haft då, har det varit att man jobbat mycket på deras svagheter, eller har det varit mycket jobba med styrkor?
Med Roger var det mycket med backhand. Volleyn. Han hade ju ett finger nästan utanför när han spelade volley.
Mm-hmm.
Så det såg ut som han hade en long body racket liksom. Han hade ingen styrsel i racket. Alltså du får ju flytta fram så du kan hålla i racketen ordentligt. Och han var ju så lättlärd.
Mm.
Så det tog inte honom lång tid att klara det där liksom.
Okej.
Ja.
Så han flyttade upp greppet liksom?
Ja.
Okay.
Han fick lite mer stadga.
Ja.
Och nu har han ju grym volley.
Ja.
Och Edberg, och han har haft så många bra tränare genom åren som har hjälpt honom.
Ja.
Det var inte bara jag, men jag var ju jag som började med det. Men sen, ja, alltså det är klart att man jobbar på svagheter, det måste jag, men det är ju bara små detaljer för alla spelare. Jag menar, Safin, hans forehand, korta forehand, då sprang han rakt in i bollen istället för liksom att röra sig runt och få lite plats så han kunde slå fåran. Han sprang rakt in, som armen var liksom in mot kroppen. Och då var det en platt, så slog han en nät, eller slog han en lång, eller så var det en kort. Och sen när han började röra sig lite bättre runt bollen, då var han livsfarlig.
Men
det är sådana små grejer liksom, men så viktiga.
Ibland så pratar man ju om att tennisdueller, att det är ganska korta dueller, att det är 4-5 slag i snitt och så vidare. Är det så man tränar på touren också? Eller är det viktigt att kunna stå och slå 40 slag i rad ändå, fast en duell inte är så?
Jag tror ju att framförallt inbollningen, en bra fråga. Inbollningen tycker jag är himla viktig. Jag kan ta ett exempel när jag tränade med Björn Borg. När jag var 19. Och då var ju han fortfarande ruggigt bra, även fast han inte spelade tävlingar. Vi hade 4 bollar.
Okej.
Okay. Ja. Och han missade ju aldrig på inbollningen. Aldrig. Kanske någon. Men oftast var det alla 4 bollarna på min sida. Då sprang han över och plockade upp bollarna på min sida. Och sprang tillbaka. Jag var ju vansinnig. Så då blir det liksom att du börjar vägra och missa, va? Och det är precis det. Djokovic, Nadal, allihopa de här. Stan. hur bra som helst pinbollningen. När de går in på banan, då kan de köra med en boll, jag tror det är, ja, 5 minuter, och den är ju bara slänga sen. Ja. Så tränar de.
Mm. Mm.
Och när man ser då ibland juniorer och sådär, de vet att det kommer en ny boll hela tiden, va? För tränaren står med hinken där borta och så kommer en ny. Mm. Det spelar ingen roll om jag missar. De bra spelarna, de riktigt bra, de går in för att inte missa. Man behöver inte slå, man behöver inte mörda bollen på inbollningen, utan håll bra på fart, slå igenom slagen. Det är det bästa tipset jag kan ge för det.
Mm. Och, så att vara så noggranna liksom då?
Ja, var noggrann direkt när de går på banan.
Mm.
Innanför staketet, det är det som gäller.
Aha. Har du själv haft någon mentor eller något bollplank som coach som du har bollat mycket tankar och idéer och kanske sett upp till?
Jag har ju lärt mig mycket av andra coacher. Och naturligtvis spelare också. Och tränare. Vad ska jag säga? Mina gamla tränare, Perse Rosberg, Birger Folke, Pelle Hjärtqvist, de som jag har jobbat med. Det är klart att jag har lärt mig mycket. Jag har säkert glömt 10 stycken, men de som jag jobbar med. Men,
Man lär sig hela tiden.
Man lär sig, men jag har ju alltid varit intresserad av tennis. Kollar mycket på tennis och jag menar, jag var ju fanatiker i tennis.
Ja.
När jag var liten. Mamma fick ju komma och hämta mig. Då stod jag och bollade mot planket och jag stod där hela dagen liksom.
Mm. När man tränar de här bästa spelarna i världen då, så här, känner man att man kan lära dem grejer om tennis fortfarande? Ja, eller kan de så
mycket? Ja, de kan mycket, men det är, då alla behöver lära sig någonting.
Ja, det är så.
Ja, det vore ju tragiskt annars.
Ja. Jo, ja, jo.
Jag har ju fått många frågor liksom, vad skulle du säga till Federer idag?
Ja.
Jo, men det är ju alltså grejen är när man tränar de här killarna, de har alltid frågor, va?
Mm.
För de har ju också tankar, kan jag bli bättre på det här? Vad kan jag göra bättre? Och där, vad kan jag göra? Jag och Roger hade mycket dialoger. Bland annat på korta fåran. Så ska jag gå in med vänsterbenet längre in, tycker du? Vad ska jag göra? När det är en långsam högboll. Klart du sa, ska jag göra, så jag. Du ska in. In med benet och så hela kroppen bakom.
Mm.
Och det bara small ju.
Ja, ja, ja.
Det var mycket såna här grejer. Och Marat var också mycket bra på det. Och Stan också. Mm. Vi pratar ju mycket om att han spelar så himla långt bak i banan. Och det gör han fortfarande, men jag tyckte när jag jobbade med honom så var han aggressiv, mycket bättre i alla fall.
Mm, mm.
Vi pratar mycket om det och jobbar mycket på det också. Att han inte, för han chippar ju sina returer väldigt mycket och då blir det att, då går man tillbaka.
Mm, mm.
Jag har jobbat med Ymer också, Mikael Ymer.
Mm.
Samma sak där. Chippar mycket fåran returer och så backar han för långt bak.
Mm.
Och mot de bra spelarna, då funkar inte det.
Nej, nej. Men då liksom tar du, då blir det en sån diskussion eller?
Ja, och så, ja visst.
Nu vill jag att vi jobbar på det här.
Och ja, sen får de ju tänka på det där då. Mm. De kanske inte håller med direkt i början, men sen märker man att det funkar.
Mm.
Det är kanske saker man säger som de inte tar heller. Det händer ju.
Ja.
Jag kan inte ha rätt i allting, men jag tror att jag har rätt i alla fall.
Ja.
Men man ser ju matcher och man ser ju saker från sidan väldigt tydligt.
Men om du ser något och så tar ni ett snack om det och så känner du att de nappar inte på det här.
Det är väldigt sällan det har hänt.
Utan då känner jag, då
jobbar man med det. Med Rios liksom. Ibland så var det ju så.
Ja.
Man undrar liksom, jag bryr han sig.
Och vad gör du då? Eller när du känner det?
Jag var ju så ny då. Va? Det var ju mitt första coachingjobb.
Ja.
Hade det varit idag så hade jag bara lämnat banan.
Ja, det är så tufft.
Ja, visst. Men då var man liksom rädd om sitt jobb och sådär. Och, kanske lite så, va?
Jag förstår.
Då, som jag sa innan, man är ju ändå anställd av spelaren.
Ja,
vilket är lite crazy.
Det var det.
Ja.
Du var inne på att du jobbat lite med Mikael Ymer där. Men generellt, vad är din bild av svensk tennis idag? Hur mycket följer du den? Och
jag har ju jobbat med Mikael lite grann och känner ju Elias också. Mm. I övrigt så vet jag inte mycket faktiskt.
Nej.
Jag kan inte räkna Lindstedt. Han är ju i min ålder nästan, håller jag på att säga. Men de två är ju bra, de sliter ju och jobbar och kämpar, va? Och det är ju tufft alltså. Ja. Och Micke, han har ju, tycker jag, en otrolig talang. Och är intresserad. Han ringer ju mig emellanåt och vi pratar lite grann och sådär. Han är ju väldigt teknisk. Mm. Vill ha perfekta slag och sådär. Och ibland kanske det blir för mycket. Va? För att jag tror att det är bra att man kollar sin teknik och sådär. Men det måste komma mer spontant ibland när man spelar instinkt. Mm. Du har inte tid att tänka på hur svingen ser ut och allt sånt där, utan det smäller ju bara på den nivån han spelar.
Ja.
Så att, nej, men han är skön och jag hoppas att det går bra för båda två, för att det ser bra ut, tycker jag. Jag tycker de spelar bra tennis.
Du har jobbat med ganska många talangfulla spelare. Mm. Så här, Rio, Safin, Fem, det är ju alla så kallade talanger, precis som Micke. Så här.
Ja, Dimitrov också kan man säga, han var ju också en ruggig talang då.
Ja, exakt. Ser du vissa, kan man se vissa likheter med Mikael, med de här toppspelarna? Ja, liksom så här?
Absolut. Men det, han har ju suget och han vill ju, och han är ju stark, alltså för sin ålder. Hans pappa var ju rätt bra på att springa, så att han har ju fått mycket talang.
Just det.
Och vi körde ju mycket Federer-grejer som jag körde med Roger. Han vill ju, så kan du inte köra några grejer med honom som ni körde? Liksom. Ja, visst.
Vad kunde det vara till exempel?
Ja, alltså, jag kan ta ett exempel. Baslinje, springa baslinje till baslinje 10 gånger. Plocka upp racketen och så står jag och matar bollar. Och han ska slå över bollen då. Och jag slår inga snälla bollar.
Utan för att jobba med högpuls.
Exakt. Ja, högpuls. Precis. Och det klarar han av. Utan problem alltså.
Och så var motiverande då att liksom träna på samma sätt då som den bästa genom tiderna.
Ja visst. Han är ju väldigt intresserad av allt. Han är en tänkare liksom. Han tänker på det han måste jobba på. Och han är ju inte rädd för att jobba heller, kan jag säga.
Nej.
Det är imponerande att se faktiskt. Mm. Ibland kanske det blir för mycket. Det kanske kommer skador också på grund av det. Och man överarbeta lite grann. Det får man se upp med, så att man, om man tränat fåran i 45 minuter, då ska man ju inte spela 45 minuter till, va? Utan nu räcker det, va?
Mm.
Så att man inte är sugen för nästa fårandrill dagen efter.
Mm. Mm.
Så att det där är också väldigt viktigt om man är tränare, att man inte kör för hårt, för då förstör du ju allting som du har kört igenom och gjort det bra, och så sen, nej, men vi kör 20-25 minuter till och så kanske man inte har koncentrationen där, va? Så börjar man missa, va? Och så blir man förbannad. Ja, jag vill inte spela 20 minuter till.
Mm, mm.
Fattar du vad jag menar?
Det, ja, just det.
Så att det där är viktigt att man mäter av att nej, nu räcker det.
Mm. Eller stoppa liksom och så fortsätter
man. Fortsätter dagen efter istället. Ja. Man är fräsch och redo igen, va?
Mm. Men ibland kanske man måste bita ihop också.
Absolut. Man ska ju inte sluta exakt. Men säger man 45 minuter, då är det det som gäller. Då ska man inte fortsätta 25 minuter till.
Bara för att leta efter det.
Exakt.
Ja,
har det gått dåligt 45 minuter, ja, då kör vi imorgon då. Samma 45 minuter. Eller 50.
Ja.
Ja.
Ja, kan du se dig själv involverad i svensk tennis i framtiden igen?
Ja, alltså absolut. Det är ju, jag längtar ju hem till Sverige. Jag kände det att när jag pratade med Pekka Henriksson, så sa jag det att nej, det här låter bra. Det låter kul.
Med tennis Stockholm då, regionen där.
Ja. Och sen har jag varit i kontakt med Salk också.
Mm.
Och
förhoppningsvis framöver då.
Jag hoppas det. Det skulle vara himla kul att jobba och ge tillbaka.
Ja, verkligen.
Ja.
Få fram fler toppspelare här.
Jag hoppas det.
De här, liksom, bara sista frågan här. De här absolut bästa spelare du har jobbat med, som Federer, Safin och de spelarna. Har du någon kontakt med dem än idag?
Ja, det har jag. Det är väl inte samtal varje vecka kanske, men det är något sms här och där och lite sådär. Men jag har ju sitt liv och jag har ju mitt liv också.
Mm.
Så att vi håller kontakten lite grann.
Ja, du får dra över dem till Sverige så småningom.
Ja, hoppas det.
Tack så mycket Peter, det var grymt roligt.
Varsågod, tack.
vilken karriär han haft, Peter Lundgren. Både som spelare och som coach där han fått vara med och vinna 2 Grand Slam-titlar. Federer i Wimbledon 03 och Safin Australian Open 05. Så mycket erfarenhet och kunskap han besitter. Men vad som slog mig när Peter berättade om saker han jobbade på med de här världsspelarna är inte helt olikt vad vi klubbtränare jobbar på med våra juniorer. Det är ganska likadana saker, men på en helt annan spelnivå givetvis. Komma ut från kroppen med träffen, hålla ihop attityden på banan och så vidare. Same shit, different level. Det var allt vi hade för den här veckan. Den 22 juni kommer ett nytt nummer av tidningen Svenska Tennismagasinet ut. Alla nya prenumeranter, passa på att använda rabattkoden LINUS20 för 20% på en årsprenumeration. Kampanjer gäller fram till 12 juli, men signa upp redan nu så ni inte missar mina 2 reportage jag har med i det här kommande numret. Dels en spännande intervju med Christer Sjö, samt att jag gräver i myten att spelstilarna på damtennisen är väldigt variationslösa. Må väl, vi hörs om en vecka, då är det college-tennis på agendan.